Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Så Peder fungerar som den som redigerar och renskriver kungens berättelse. Och den här berättelsen har ju en mycket tydligt syfte. Från början, den börjar 1496 med kungens födelse och slutar 1533 när prinsen Erik, den blivande Erik den 14:e, föds. Och tittar man på hur den här berättelsen är uppbyggd så handlar det hela tiden om att visa den unge adelsjunken som föds på Rydboholm 1496 var redan från början ämnad för något stort. Han har ett kors på bröstet. Gud skyddar honom. Han är född med segerhuva. Han presenteras för kung Hans som blir alldeles intagen av denna otroligt försigkomna unga pojke. Han redan som liten så uppvisar han stora goda ledaregenskaper. Kamraterna lyder honom, ifrågasätter inte hans liksom rätt att bestämma över dem.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Gustav Vasa, som byggde den moderna svenska staten och genomförde reformationen, är en central gestalt i den svenska historien. Samtidigt var han pinsamt medveten om att han erövrat makten med våld och i samtida ögon saknade den legitimitet som de utmanövrerade sturarna haft. Men Gustav Vasa var en briljant skribent som mångt och mycket skapade bilden av sig själv som det svenska folkets räddare. Olle Larsson är doktor i historia och lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö. 2018 är han aktuell med en modern biografi om Gustav Vasa. Välkommen!
Tack så mycket!
Så, hur skulle du beskriva Gustav Vasa? Han har varit naturligtvis många olika personer under sin långa levnad, men vem var Gustav Vasa?
Svaret på den frågan beror lite grann på vad det är man vill lägga. Alltså man kan berätta Gustav Vasa. Alltså det är ändå så pass länge sedan att han lever att det är svårt att komma åt personen Gustav Vasa, alltså i hans inre tankar, hans mentala föreställningsvärld, genom det material som finns kvar. Men man kan genom att studera hans handlingar och hur han agerar i olika situationer få en bild av vilken typ av person Gustav Vasa var. Och jag under jobb arbetat med den här boken så har jag gång efter gång alltså funderat mycket över hur ska jag förstå den här personen? Varför agerar han som han gör?
Den unga Gustav Vasa.
Som inte är kung. Ja, alltså det är också rätt fascinerande då. Va? Gustav Vasa föds 1496. Kanske, vi är inte helt säkra. Mm. Troligen i maj. Troligen på gården Rydboholm i Uppland. Och han föds rakt in i ett svenskt högfrälse, både på mödnet och på fädernet. Men han är absolut inte ämnad att bli svensk kung. Utan den uppfostran han får, det är en uppfostran som gör att han en dag ska kunna ta över som familjens överhuvud och som en adelsjunker som driver ett gods.
Mm. Det är
hans utbildning. Sen kommer han till Stockholm, till Sten Stures hov. Här träffar han...
År är vi framme i då?
Nu är vi framme sent 1510-tal, 1517 vill jag minnas att det är. Och här träffar han på då Hemingad. Det är en mångförfarande prelat som har vistats länge vid den påvliga kurian i Rom och där lärt sig både ett och annat om hur makt utövas och tas och behålls och kan fungera här som Gustav Vasas lärare. Och här får han någon form av politisk skolning som man av allt att döma har ganska stor nytta av efteråt. Mm. Men fortfarande, han utbildas inte till kung.
Nej, utan och han är ju inte särskilt väl utbildad om jag har förstått så.
Nej, det finns ju en sån här, också en klassisk Gustav Vasa-skröna som utspelar sig i att Gustav Vasa då ska ha hamnat vid Uppsala universitet och där haft väldigt svårt och kommit på kant med en av sina lärare och fått en uppsträckning och då dragit sin gyllene dolk och kört den genom en latinsk grammatika och sagt att nu ger jag tusan i dig och din bok och skolan har gått därifrån för att aldrig mer komma tillbaka. Förmodligen så är det nog så att Gustav Vasa har aldrig varit vid Uppsala, eller aldrig legat vid Uppsala universitet som student. Och vad är det som tyder på det? Jo, därför att Gustav Vasa var inte speciellt duktig i latin. Han hade varit tvungen att behärska latin ganska väl för att kunna studera vid Uppsala universitet vid den här tidpunkten. Erik den 14, alltså hertig Erik Gustav Vasas son som sen blir Erik den 14, retar ju sin pappa för att faderns latin är så dåligt.
Men han kan ändå latin.
Något kanske. Ja.
Men kanske mer för att läsa än för att skriva.
Ja, något. Ja. Däremot så är han otroligt skicklig på det svenska språket.
Men han rör ju sig då egentligen i de yppersta familjerna då, i Stenstures hov och sådär. Men det här är ju oroliga tider. Om du skulle sätta den politiska scenen. Hur ser det politiska läget ut i Sverige vid den här tiden?
Nej, men det är ju oerhört turbulenta tider. Kalmarunionen sjunger ju sin svanesång.
Och Kalmarunionen, det var?
Det är en trestatsunion mellan de tre nordiska länderna som skapas då genom i Kalmar 1397. Och det hela tiden då, man har ju också i historieskrivningen ganska felaktigt sett det som en kamp mellan svenskar och danskar. Och så är det ju inte, utan det finns ju unionsförespråkare och unionsmotståndare som består både av svenskar och danskar. Så det här är egentligen ingen huvudsakligen nationell konflikt.
Men finns det som tydligt nationellt medvetande vid den här tiden?
Nej, det gör det inte.
Med den unge... För man brukar ju kalla Vasa att det var han som var nationsbyggaren.
Ja, och det kan man ju se i efterhand att han bygger det som blir grunden för modernt Sverige. Men alltså under Kalmarunionens tid, alltså säger sent 1400-tal, alltså när Gustav Vasa föds och växer upp, så står ju hela tiden det står ju och väger.
Men vad var man då? Var man upplänning eller?
Alltså identiteten kopplas framförallt skulle jag säga till den närmsta regionen, till Sok. Till härad, till landskap.
Och det
gällde
även Högadeln, menar du?
Högadeln tror jag, då har du en identitet som också är kopplad till ätten på ett helt annat sätt.
Så att det är snarare ätten man känner lojalitet till än mot nationen eller mot upp landskapet?
Ja, nationsgränser tror jag inte var speciellt intressanta. Jag tänker på, om man tittar på hur det ser ut i gränsen mellan södra Småland och Skånelandskapen. Alltså när krig bryter ut mellan de härskade i Köpenhamn och härskaren i Stockholm. Folk är inte speciellt intresserade av om kungen sitter i Köpenhamn eller i Stockholm. Det folket är intresserat av det är att inte få sin gård bränd och skövlad. Och det man gör då är att man sluter formliga fredsavtal, så kallas för gränsfreder, över gränsen. Där man träffas på tingsplatser, blekingar, smålänningar, skåningar. Och där kommer man överens om att vi ska fortsätta upprätthålla goda förbindelser trots att våra riken är i krig med varandra. Vi ska fortsätta handla med varandra. Folk har ju gift sig över gränsen. Man rör sig ganska mycket över gränsen. Och någonting annat då, att man säger att vi lovar att varna varandra om den egna sidans trupper är antågande. Och det kan man ju räkna ut att det här lät ju naturligtvis som högfräderi i de styrandes öron i Stockholm och Köpenhamn.
Ja, så det var ju väldigt skillnad att sitta i Stockholm och sitta i gränsbygderna i Småland.
Ja, och även man kan också, tittar man på Småland som ett landskap som jag själv är ganska bekant med, så kan man ju också se hur det är den egna bygden som står i centrum. Under de här unionsstriderna i början på 1500-talet så började det bli gripbart hur lokalförsvaret var organiserat med de här uppbåden och hur man sammankallar uppbåd med budkavlar och med hjälp av vårdkasar och allt detta. Och där kan man se att vid ett tillfälle så ber folket i Möre, alltså kring Kalmartrakten, folket i Vären kring Växjö om att komma till deras hjälp, och svaret är nej. Sköt ni ert så sköter vi vårt. Så det är den egna bygden som står i högsätet.
Superlokala samhällen, ja, kan man säga. Ja. Men på det här då så kommer ju ändå en växande kungamakt.
Det gör det ju.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Unga Gustav Vasa, han vistas vid hovet och det är unionsstriden i full gång här. Hur hamnar han i de här striderna mellan Danmark och Sverige?
Eller ja, han hamnar ju här. Så han är då vid Stures hov. Sen ska det då, sen i samband med striderna så ska förhandlingar hållas mellan svenska riksförståndaren och den danske kungen. Och då ingår Gustav Eriksson i, han kallade sig själv aldrig Gustav Vasa, utan det är ju en sentidare tillägg. Gustav Eriksson hamnar då i en gisslan som man ställer ut som en garanti då i samband med förhandlingarna. Och den här gisslan förs sen motgivna löften till Danmark. Och
där alltså hamnar... det var gisslan där lokalt då under förhandlingarna?
Precis. Ja. Och de förs då iväg och hamnar, där hamnar Gustav i dansk fångenskap. Och hamnar då på Karlö slott. Och det här är ju ingen speciellt... Han har det av allt att döma ganska drägligt under den här fångenskapen.
Ja, han sitter men inte slagen i järn eller
nej, något. Nej, men icke desto mindre så här han fånge. Ja. Och här berättar då bland annat Peder Swartz krönika om att Gustav Vasa får då höra hur danskarna talar om svenskarna. Att de minsann ska ta över Sverige, de ska spänna de svenska bönderna för plogen, de ska lägga beslag på borgerskapets kvinnor och allt detta. Och det här är ju inför det som sen ska bli det sista stora, alltså det avgörande anfall mot Sverige. Och när han hör det här så berättar Peder Swartz att här beslutar sig Gustav Vasa för att rymma. Så han rymmer från danska fångenskapen, han kommer till Lübeck.
Vet vi detaljer kring den flykten?
Nej, inte med säkerhet. En sån här berättelse som går var att kungen lämnar Danmark och beger sig mot Lübeck utklädd till oxdrivare.
Mm. Han gillar att klä ut
sig. Ja, det här är ju det här skämtades om. Det är en stackars vaktknäkt på Kalmar, men det är långt senare. Och det är när Gustav har blivit kung som utbringar en skål för kung Korumpa. Och det är väl av allt att döma ett något av det sista den där vaktknäkten gör. Det var ett otroligt kränkande tillmäle.
Ja, jag förstår det.
Framförallt då för Gustav som under hela sin tid kämpar för att betraktas som en legitim härskare i omvärldens ögon. Han är ju pinsamt medveten om att han har tagit makten med våld och är en uppkomling.
Men när han flyr då till Lübeck.
Lübeck först då. Mm.
Vad händer sen?
Sen från Lübeck så tar han sig över till Sverige och kommer då till Kalmar. Till Stensö där han kliver i land. Och då är Kalmar en inringad stad. Det danska anfallet har kommit. Och han lyckas ta sig in i Kalmar och han försöker där då få folk att vända sig mot den danske kungen. Men misslyckas och drivs istället iväg.
Men han, vid den här tiden så är han bara en vanlig ung adelsman.
Ja.
Varför får han inte med sig folket på slottet? Då, tror jag?
Förmodligen så är det så att återigen tiden är så turbulent att den som är segrare idag är förlorare imorgon. Och det gäller liksom att avvakta och vara försiktig med att ta sida eller ta ställning allt för tidigt.
Mm. Vad tar han så här ifrån då?
Sen fortsätter han, det är också bara Peder Swartz uppgifter som vi har här egentligen då, va? Det berättas då han drar runt i Smålandsskogarna, han försöker resa folket men misslyckas. Han kommer sen upp till Gripsholm där han besöker en mycket nära vän som är före detta arkebiskop som heter Jakob Ulfsson. Och här försöker Jakob Ulfsson få Gustav att besöka Kristians kröning i Stockholm i november 1520. Eftersom Kristian då har utfört amnesti för sina gamla politiska motståndare. Sagt att allt gammalt groll ska vara glömt.
Men det är i välmening han ger det här rådet till den unge.
Ja, han tror av allt att döma då på den danske kungens ord. Men det gör inte Gustav.
Varför tror du att han inte tror på honom då?
Jag tror att mycket spelar roll hans erfarenheter från att då mot givet löfte. Och i samband med den här gisslansituationen förts bort till Danmark. Han litar inte på Kristian den andra.
Mm. Vad tar han vägen då istället för att åka till Stockholm?
Ja, men han fortfarande är i Gripsholm så kommer nyheterna om blodbadet.
Ja, där både
hans far och flera andra manliga släktingar omkommer ju. Modern och några systrar förs iväg till dansk fångenskap, varifrån de aldrig återvänder. Och det är ju här efter som han bestämmer sig för att försöka ge sig norrut och ta sig till Dalarna för att där försöka skapa eller alltså starta ett uppror. Men sen kommer han ju upp till Dalarna och samma sak händer här igen som händer i Småland. Att han försöker få dalkararna att resa sig mot danskarna men de säger vänta, vi väntar, vi väntar. De vill inte, han misslyckas. Och här är han ju också förföljd. Och det här blir ju den här klassiska historien om Gustav Vasas äventyr i Dalarna.
Hur mycket stämmer det av alltså, den klassiska skolbokshistorien?
Det man brukar säga det är att vi kan inte veta hur pass sann den här historien är. Men om vi nu utgår från det vi har där Peder Swartz krönika. Om vi kan nog på goda grunder anta att det är Gustav Vasa som har försett Peder Swartz med berättelserna om vad som hände i Dalarna. Och även om han har ett syfte med att hur han utformar den här berättelsen så innehåller berättelsen så pass mycket detaljer och personnamn och geografiska angivelser att det här är berättat av någon som har varit på platsen. Och det är ungefär så nära vi kan komma. Men det här är ju en berättelse som handlar om då hur han gång efter annan är nära att mista livet men räddas genom Guds försyn. Hur han är genom svek och förräderi är nära att hamna i danskarnas händer men räddas genom Guds försyn.
Det är en klassisk äventyrsserie.
Ja, visst. Och hela Peder Swartz krönika är ju uppbyggd för att den driver en tes.
Jag tänkte, vi har ju nämnt Peder Swartz krönika massa gånger. Vi kanske måste utgå från, vem var Peder Swartz?
Peder Swartz var biskop i Västerås. Han heter Peder Andreae. Han kallar sig själv aldrig Peder Swartz. Däremot så hans söner hade tillnamnet Niger, alltså det latinska namnet för svart. Och där avbärdes sen också Peder Swartz. Så han är biskop i Västerås. Han är också sen kunglig hovkaplan, vilket motsvarar någon slags hovpredikant ungefär med dagens terminologi.
Han vistas
vid hovet. Han håller likpredikan för Gustav Vasas andra hustru Margareta. Det här gör han så pass bra så att han har kungens gunst här. Och någon gång, sannolikt andra halvan av 1550-talet, så får han kungens uppdrag att skriva en krönika om kungens liv. Och det här gör han. Och förmodligen så är det så här att den här krönikan ligger färdig redan innan Gustav Vasa dör 1560. Och här har man diskuterat mycket om hur kom den här krönikan till? Det finns en uppfattning som säger att Peder samlade in information från olika håll och sen liksom ganska fritt sammanställde efter eget huvud, och att krönikan då inte skrivit färdig förrän efter det att Gustav Vasa dog. Och sen en annan uppfattning som jag själv ansluter mig till är att det är faktiskt Gustav Vasa som mer eller mindre lägger sitt eget liv till rätta inför Peder. Så Peder fungerar som den som redigerar och renskriver kungens berättelse. Och den här berättelsen har ju en mycket tydligt syfte. Från början, den börjar 1496 med kungens födelse och slutar 1533 när prinsen Erik, den blivande Erik den 14:e, föds. Och tittar man på den här berättelsen är uppbyggd, så handlar det hela tiden om att visa den unge adelsjunken som föds på Rydboholm 1496 var redan från början ämnad för något stort. Han har ett kors på bröstet. Gud skyddar honom. Han är född med segerhuva. Han presenteras för kung Hans, som blir alldeles intagen av denna otroligt försigkomna unga pojke. Han redan som liten så uppvisar han stora goda ledaregenskaper. Kamraterna lyder honom, ifrågasätter inte hans liksom rätt att bestämma över dem. Och så bara fortsätter det framåt. Äventyren i Dalarna, överhuvudtaget berättelsen i Sverige. Han kommer undan med Guds hjälp därför att Gud har någon annan planer för honom. Han offrar sig själv, han agerar aldrig i egen nytta utan alltid för något annat, för folkets bästa. Och det är liksom hela berättelsen som hela tiden bär så ända fram.
Hur mycket text handlar det om?
Vad är den? Den är runt 100... Den version jag har är ungefär 130 sidor.
Det är ändå en betydande berättelse.
Ja, oja. Och där är den ju väldigt detaljerad bitvis. Inte minst då kring äventyren i Dalarna. Men även kring utveckling, kring liksom när reformationen kommer till Stockholm i början på 1520-talet. Och inte minst de här fantastiska berättelserna kring Västerås riksdag 1527. Som jag själv tycker nog nästan på är den absoluta höjdpunkten. Det är så fantastiskt berättat då, hur kungen träder fram inför de församlade och berättar mer eller mindre att jag tänker inte vara er kung längre. Jag försöker göra allt för er. Jag har gjort så gott jag har kunnat och ni skyller allt på mig. Inte ett tack, ingenting. Och nu är det missväxt och tycker ni också mitt fel. Och jag har inte sparat någon möda, men inte ett tack. Så nu får ni hitta någon annan, säger jag.
Ja, för nu det är fortfarande valkungdomen då.
Ja, visst. Då har jag blivit vald till kung. Mm. Och det har jag blivit redan 1523. Mm. Och även där så berättar ju Peder Svart hur folket faller på knä, eller de närmaste här faller på knä och tårarna rinner och de ber Gustav, du måste bli vår kung. Och han säger, men inte ska väl jag, det finns ju andra som är bättre lämpade. Så här, nej, säger de det, vi måste ha dig. Alltså, han strävar inte efter makten, han blir kung trots, därför att man har bett honom om det. Och så finns det här fantastiska citatet, trots att han tackar ja till att bli kung, trots att han visste att detta skulle bära mer galla än honung med sig. Mm. Alltså språket i Peder Svarts krönika är helt underbart. Mm. Och så även då i Västerås riksdag, när han efter den här har berättat om allt gott han har gjort och folkets otacksamhet, vänder sig om och går därifrån. Och vad är det som händer då? Jo, adelsmännen börjar gråta. Prästerna börjar gråta. Borgarna börjar gråta. Och bönderna gråter också. Det är en fullständigt tårdrypande tillställning. Men här lyckas man då återigen då övertala honom att stanna kvar. Det är inte speciellt sannolikt att han tänkte abdikera. Men det är ju ett retoriskt mästerverk.
Mm, mm. Någonstans så är det väl, jag menar, det har väl funnits propaganda tidigare i historien, eller är det någon innovation Gustav Vasa kommer här med de här typerna av kröniker? Eller?
Nej, det är det ju inte. Alltså, propaganda har ju funnits väldigt länge, den har sett olika ut beroende på lite grann hur de tekniska möjligheterna att bedriva propaganda har sett ut. Alltså, den äldsta formen av propaganda är ju liksom genom att man manifesterar sin makt genom byggnadsverk, genom kläder så att man kan markera distans till undersåtarna. Men Gustav Vasa den här Peder Swartz krönika är ju liksom en del i så att säga en propagandatyp som börjar egentligen i Sverige från och med mitten av 1400-talet med de här politiska krönikerna, alltså där Karlskrönikan från 1450 tror jag är en av de första. Där det handlar om att måla upp motståndaren, måla motståndaren i svarta färger och lyfta fram sina egna förtjänster och företräden.
Mm. Men hur fick man de här, om jag tar den här krönikan då, liksom, på den här tiden folk köpte ju inte pocketböcker direkt, utan hur får han ut den här krönikan till folket? Så?
Nej, men det blir ju enstaka berättelser, mycket är ju, alltså han använder sig ju också av olika skrifter som skickas ut för att läsas upp på ting och sådär. Mm. Den här krönikan är ju inte ämnad för folket heller egentligen.
Okej, okay, det är eftermälen.
Ja, det är eftermälen och för de kretsar som eventuellt då ifrågasätter hans legitimitet. Aha. För det är ju det han strävar efter. Han vill ju visa, alltså det här utspelas ju i en tid när så att människor lever i en religiös kultur. Gud finns, Jesus finns, änglarna finns, Jungfru Maria finns, helgonen finns, men det gör också djävulen och hans demoner. Hela liksom världen är mystisk på ett sätt som vi svårligen kan föreställa oss då. Och då att lägga så stor vikt vid att säga, det är Gud som räddar mig. Mm. Det är Gud som har liksom givit mig den här bestämmelsen. Så är det ett väldigt starkt legitimitetsargument.
Mm, mm. Men fanns det inga motkröniker eller så?
Jo, visst gör det. Han lyckas ju så att säga, driva bort väldigt många av till exempel den katolska kyrkans män från Sverige i samband med reformationen. Och de startar ju liksom en ganska stark anti-Gustav Erikssonsk rörelse i utlandet.
Mm.
Där liksom exilsvenskar som då har flytt undan kungen inte försitter något tillfälle i stort sett att berätta om den nattsvarte tyrannen på Stockholms slott.
Mm, mm.
Så det är bilder och motbilder hela tiden.
Men jag menar, Gustav Vasa var väl en produkt av sin tid naturligtvis. Hur ser du på honom då? Om du liksom...
Han faller ju mycket väl in i liksom ett renässansens härskarmönster. Han är en mycket machiavellisk härskare. Så tycker jag också att man pratar om en härskare som machiavellisk, så i det här så ligger mycket mer egentligen än just det här med att agera hänsynslöst, för det är alldeles uppenbart att han gör. Och han är beredd att använda våld om det gynnar honom. Det är liksom, han är en realpolitiker ute i fingerspetsarna. Men han är också skicklig på att knyta folk till sig. Han är mån om att bli omtyckt. Han anser att han har mer och
hur knyter han folk till sig?
Till exempel genom att gifta in sig. Han gifte sig första gången, och det är framförallt en strävan efter legitimitet att komma in bland de europeiska furstehusen då, va?
Mm.
Men när Katarina av Sachsen-Lauenburg dör, de andra två äktenskapen han ingår, där söker han ju kvinnor inom den svenska högadeln.
Mm.
Därför att det är ett sätt att knyta de här ledande adelsfamiljerna till sig. Mm. Det är det ena skälet, och det andra är att hans aktier på den europeiska äktenskapsmarknaden är ganska låga.
Mm. För att han anses inte vara en legitim kung?
Nej, och också därför att han har 1530-tal framförallt, men även tidigt 1540-tal med Dackefejden. Alltså det är ju stora uppror mot kungen. Han sitter ju inte speciellt säkert i början.
Mm. Mm.
Och det är klart att det är väl få europeiska härskare som skulle vilja skicka sina prinsessor till en svensk uppkomlingskung som kanske försvinner imorgon.
Mm. Men på vilket sätt när han har etablerat sig som kung, hur utmanas han? Hur utmanas hans makt på vilket sätt?
Det är ju då framförallt genom de här upproren.
Och vad pratar vi om för uppror då?
Ja, det största upproret är ju Dackefejden som bryter ut ur Småland 1543, men det är också Västgötaherrarnas uppror, det är klockupproret i Dalarna. Det är oroliga tider där folket på olika sätt reagerar på allt det nya som kommer med Gustav Vasa när han försöker liksom öka centralmaktens grepp över riket. Hur skatterna höjs, hur kontrollen ökar, hur nya religiösa tankar kommer in, hur nya, alltså man börjar förändra, alltså kyrkans makt bryts, gudstjänstbruken förändras, vallfärder förbjuds, allt det här, folk reagerar på detta med missnöje.
Mm.
Och man längtar tillbaka till de här upproren som Gustav Vasa utsätts för, är ju så att säga, det är ju reaktioner, de är ju reaktionära. Man vill inte liksom skapa en ny slags utopisk guldålder. De vill tillbaks till en inbillad, ja, mer eller mindre inbillad i alla fall, den gamla goda tiden.
Mm.
När man fick sköta sig själv utan någon större inblandning från en centralmaktssida.
Men det finns protester mot skatter och även att man är missnöjd med reformationen. Men handlar det också om att han inte egentligen kommer ifrån en så etablerad... Jag menar att han var ju egentligen aldrig tilltänkt att bli kung. Eller hur?
Nej, alltså han utmanas ju. Det finns ju en släkt som fortfarande kan hota honom, och det är ju släkten Sture då.
Mm.
Men jag skulle säga att det farligaste upproret är Dackefejden.
Mm.
Och det är ju ett uppror som handlar om att fria klockan tillbaka helt enkelt.
Mm. Och hur stort var det liksom, hur omfattande?
Det omfattar ju i princip hela Småland, delar av Öland och delar av angränsande landskap.
Och det pågick under lång tid?
Ungefär grovt sett ett år. Börjar midsommartid 1542, slås ner. Ungefär ett år senare, våren, sommaren 1543.
Men
och där är egentligen, där är den viktiga skiljelinjen, tycker jag, i svensk 1500-talshistoria. För därefter kan man se att efter det så drabbas inte Gustav Vasa av några större...
Det är efter det han har etablerat sin kungamakt.
Härefter kan han ägna sig åt ren konsolidering och bygga ut den här centraliserade centralmakten med... Han inför till exempel ett arvkungadöme 1544 efter detta.
Var det någonting han ville från början, vet du det? Eller?
Nej, det vet jag inte. Men det är väl ett sätt för honom att säkra liksom, tronen för sin ätt. Alltså. Och i det här fallet då för den förstfödde kung Erik.
Mm.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här Peter Schwarz krönika, den är ju, jag menar, den är ju egentligen skriven för eftervärlden, eller hur? Det är ju för att forma bilden och kanske stärka då hans söners legitimitet till makten. Men använder han sig av propaganda liksom mer, för mera liksom bruk vid stunden liksom, för de människorna som levde här och då? Och...
Ja, men det gör han. Han skickar ju ut de här olika skriver som ska läsas upp vid ting till exempel.
Och vad skriver han om då?
Till exempel så har han ett projekt där han vill visa själv hur oerhört kunnig han är i jordbruk. Då när han ger folk, oombedd så att säga, ger folket goda råd hur man sköter ett jordbruk på bäst sätt. Och det han inte tänker riktigt på då är att han är uppskolad i hur jordbruk bedrivs i Uppland.
Mm.
Villkoren är inte riktigt detsamma överallt.
Så att det var även ren uppfostrande?
Ja,
även
kungabrev då, där han, som ska läsas upp offentligt för att liksom, manifestera hans makt.
Vad jag har förstått så finns det ett stort antal brev som Gustav Vasa ligger bakom. Vad pratar vi om? Det var så man kommunicerade ut i landet vid den här tiden.
Ja, det är ju genom brev.
Ja,
det är det.
Hur många brev finns kvar idag liksom, och vad kan man lära sig?
Det finns ganska många brev kvar, men det är, när man talar om Gustav Vasas brev så... man får ju intrycket då när man formulerar sig på det sättet att det handlar om brev som är skrivna av Gustav Vasas hand. Och det är det inte, för de breven är ganska få. Sen finns det en annan kategori som också räknas som Gustav Vasas brev, som är de brev som han har dikterat och fått skrivna. Och så är det de andra breven som är med, så att säga, som ändå utgår från hans från kansli och kammare, men som är från kansliet, som ändå är de är mer skrivna i någon slags mall för den här typen av formella skrivelser såg ut under den här tiden.
Men det är ren förvaltning egentligen.
Ja, det är det. Och mycket av det här skapas ju under den så kallade tyska perioden, när han tar hit tyska rådgivare, till exempel Konrad von Py, för att bygga upp en fungerande, modern förvaltning i Sverige.
Men om vi tittar på de breven som han då uppenbarligen har formulerat själv, även om han kanske inte har skrivit dem för hand själv. Hur ser man människan Gustav Vasa? Kommer han fram här, eller är det bara demokratiska liksom skrivelser om jorden?
Man kan se hur han är väldigt förtjust i liknelser. Mm. Han är väldigt förtjust i att uttrycka sig drastiskt. Han är inte speciellt förtjust i nyanser.
Ge exempel på en bra liknelse.
Nej, men som den här formuleringen med galla och honung tycker jag är ganska bra, som Peter Svart har då. Men
det är ett bildrikt
språk. Ja, och även sådana här folkliga idiom som man använder. Till exempel så står det är också Peter Svart, men det är förmodligen Gustav Vasas röst. Han beskriver händelser i Stockholm när man har haft problem med en utländsk predikant som har liksom... Ja, det har blivit så religiösa sammanstötningar i Stockholm. Och då skriver man så här att när Gud bygger en kyrka bygger fan snart ett kapell bredvid. Men mycket sånt här, alltså väldigt drastiska folkliga liknelser.
Ja, jag vill ha mer exempel.
Han skriver ett brev till Erik den 14. Och det är i samband med att Erik den 14 håller på att fria till Elisabeth den 1 av England. Mm. Han skickade ut ett porträtt och sådär, och han tror ju att han har en chans. Mm. Men Gustav Vasa förklarar då för honom ganska så budust att det har du inte. Mm. Utan han skriver någonting i stil med att jag kanske inte är så bra på det latinska tungomålet. Men ungefär underförstått att jag begriper nog när man får nobben och inte då. Fast formulerat på mycket elegantare vis.
Men han var ju litterärt begåvad.
Ja, i sitt sätt att uttrycka sig, definitivt. Ja. Svenska språket har han ju inga som helst problem, utan tvärtom. Han är ju otroligt skicklig i sitt sätt att formulera sig.
Ja. Stärkte du honom, tror du, i hans makt? Att han ändå hade ordets i sin makt? Liksom?
Ja, men det tror jag. Det tror jag.
Mm. Men hur tror du, han var ju i grund och botten liksom inte särskilt skolad. Vad tror du att den här talangen kom ifrån egentligen?
Mycket av, alltså hans språk är väldigt färgad av psalmboken, av Bibeln, av religiösa skrifter.
Mm. Men det kan jag tänka mig att de flesta skrifter i den här tiden.
Ja, definitivt. Det är ju precis den typen av böcker som är tillgängliga för en större befolkning.
Men det är Peder Svarts krönika som gäller egentligen. Finns det andra kröniker?
Det finns fler, men Peder Svart är nog den jag tycker är den intressantaste. Eftersom jag tycker att den är intressant därför att där är det i alla fall... Jag tycker att det är tydligt att den... man kan uttrycka det så här, det spelar egentligen ingen roll... Ur ett perspektiv i varje fall så spelar det ingen roll om det som Peder Svart skriver är sant eller inte.
Nej.
Men om du inte är ute efter den historiska sanningen med stort S. Men om du är intresserad av att komma åt vem Gustav Vasa var och hur han vill bli framställd och hur han vill bli ihågkommen och hur han vill att liksom hans gärning ska se ut, då är det här en mycket bra källa. För det här är ju kungen som ger sin version av historien. Och det är ju en... Men kungen är ju... Alltså Gustav Vasa är ju känd för att vara ganska sparsam.
Mm.
Till och med närig, skulle man kunna säga. Men han sparar absolut ingenting vad det gäller att bygga upp en exklusiv hovhållning kring sitt hov. Han sparar inte in vad gäller smycken och kläder till sin familj, därför att det här har, och även i samband med bröllop och större festligheter, därför att det här är också en del av propagandan. Det är ett sätt att visa att dels att man smälter in i ett slags europeiskt försteideal, att man är en av den en del i den större europeiska furstefamiljen, och att man också genom det här kan markera distans mot undersåtarna, att genom att distansera sig i kläder till exempel, eller i ett överdådigt leverne, så framstår man som upphöjd i relation till de andra.
Fanns det några byggnadsprojekt och sådana, slottsbyggen och någonting där han manifesterade sin makt? Och så?
Ja, framförallt i hur man bygger om slott och utrustar dem och gör dem mer bekväma. Det jag tycker också är intressant, det är ju att ett av de här mest kända Gustav Vasa-porträtten, det är ju det här som var på de gamla femkronorsedlarna med det kantskurna skägget och basken och det. Det här är ju ett porträtt som målas 1542 sannolikt, eller av en man som heter Jakob Bink. Och det här porträttet är en gåva som man har med sig till den franske kungen, Frans den första. För att det fanns i de här, bland de här europeiska samtida furstarna, så var det inne att samla porträtt av de samtida regenterna.
Okay.
Och med att då bli inlämnad i Frans den förstes porträttsamling, så blev han också en del av den europeiska kungafamiljen. Och det här porträttet är intressant därför att det innehåller inga som helst kungliga insignier. Det finns ingen spira, det finns ingen krona, det finns inget riksäpple, det finns inget svärd. Men det är en kung som avbildas precis på samma sätt som de andra regenterna vid samma tidpunkt.
Är det för att han var så etablerad maktmässigt?
Nej, men han vill passa in. Han är oerhört medveten om att han har tagit makten från en krönt kung. Och hela hans liv handlar mycket om det här med att framstå som legitim. Och att bli en av dem. Och han till exempel, tittar man på andra sidan på mynten och de avbildningar han gör av sig där, då är det en annan kung vi möter. För där har du liksom valspråket med att han har kommit, att han är här med Guds hjälp, och det är liksom en monark med krona och svärd och så, och där är insignierna med. Och porträtten också, kan man säga att kungen följer också hela tiden det senaste modet ute i Europa vad det gäller hur man ska klä sig för att bli upphöjd och bli en av de andra.
Hur väl lyckades han då att etablera vasarna som ett?
Jag tycker att han, om man jämför honom och sätter in honom i kontext, jag tror att man vinner en del på om man tittar på vad är Gustav Vasa i relation till Kristian den andra, Henrik den åttonde, Karl den femte, Frans den första. Så kan man säga att de utövar makt på i princip samma vis. Det är hårda nypor. Tittar man på vad var en av de här gör, så kan man ju bara konstatera att Machiavelli skulle ha nickat instämmande och sagt ja, precis så. Den stora skillnaden mellan Gustav Vasa och de andra, det är att de andra är kungliga från födseln. De kommer till ett dukat bord, det finns ett hovliv, det finns en förvaltning, det finns någonting att bygga på. De har mycket högre utbildning än Gustav Vasa. Gustav Vasa har som sagt ganska kort utbildning, rent bokligt i varje fall. Han får skapa saker och ting på nytt igen. Alla de här kungarna får på olika sätt problem med, eller lever i en tid där det är religiösa spänningar på grund av protestantismen. Det delar han med de andra. Men till skillnad från de andra, han skapar någonting nytt som fortfarande egentligen består idag. Han skapar liksom ett arvkungadöme som håller. Men visst, naturligtvis blir det problem under sönerna och en maktkamp så, men han skapar någonting nytt som överlever. Så egentligen skulle jag säga att om man inte är den skickligaste, så är han i varje fall en av de skickligaste.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men jag tror att Gustav Vasa är ju ändå, om man, folk som har begränsade historiekunskaper, de flesta kan ju ändå nämna Gustav Vasa.
Ja, det tror jag. Det,
frågan är om man bara kan nämna, om man är svensk och bara kan nämna en kung, då tror jag Gustav Vasa ligger ganska bra.
Ja, det tror jag också. Jag tror att om man skulle visa upp porträtt på svenska kungar så skulle de flesta kunna säga att det där är Gustav Vasa. Mm. Det var att han har blivit synonym med Sverige och han har nästan blivit synonym med svensk historia på något sätt.
Mm.
Hans ansikte är så välkänt.
Mm. Men den bilden som de flesta, det är ju svårt för dig att säga vad folk har för bild av Gustav Vasa, men jag tror ändå alla har den här folkliga berättelsen, eller folkliga, den här propagandaberättelsen från hans, att han åker till Dalarna.
Ja, och det är ju rätt fantastiskt egentligen att jag tror att ända fram, alltså en bra bit in på 1900-talet, så är det ju Peder Swarts bild
Som gäller.
Det är landsfadern har det varit. Det är landsfadern Gustav Vasa. Han som skapat modernt Sverige. Han som befriar svenskarna från ett danskt förtryck. Och Sverige blir liksom, Sverige blir Sverige under Gustav Vasa.
Det är inte uppkomlingen.
Men det är hjälten, det är äventyraren, det är Dalarn och allt detta. Lars-Olof Lofström skriver en fantastisk Gustav Vasa-biografi som kommer ut 2002 som heter Landsfader eller Tyrann, där han på något sätt delvis...
Är det första gången vi börjar ifrågasätta den här bilden? Eller?
Alltså mer, i alla fall i större historieverk. Sådär. Det är klart att man har sett att Gustav Vasa kunde uppträda hårdhänt, han slår ner uppror, men det har man ju sett som så nödvändigt därför att det fanns en tid när historieskrivningen hyllade den starka staten. Nils Dacke till exempel, ledaren för Dackeupproret, framstod ju under lång tid i historieskrivningen som en nattsvart skurk som liksom försöker förstöra det här fina som Gustav Vasa har byggt upp. Sen finns det då en underström med liksom lokalpatriotisk småländsk historieskrivning som då vänder på perspektiven där Dacke är frihetshjälte och Gustav Vasa är den onde. Och så är han ju till exempel han är ju bilden av Gustav Vasa hos Vilhelm Moberg till exempel, är ju liksom en nattsvart tyrann egentligen. Men tittar man då på den bild som har kommit fram då så finns ju här, ja visst, han bygger upp det här. Men samtidigt alltså, han begår lönnmord, han sviker, han bryter löften om han kan vinna på det. Han har oerhört hårda nypor. Samtidigt som han också är oerhört skicklig på att utöva makt. Så han är ju, jag vet inte om man ska använda ett tyrannbegrepp egentligen, men han är en person som har mycket hårda nypor.
Hade vi haft ett Sverige utan Gustav Vasa, tror
jag? Det är ju frågan hur det hade sett ut. Alltså det hade vi kanske haft, men alltså, det är så svårt med de här kontrafaktiska resonemangen. Frågan är hur det hade sett ut. Och när det hade i så fall hade skapats. Alltså det är ju så att Gustav Vasa, alltså när Gustav Vasa dör 1560, så bra har nog de svenska statsfinanserna aldrig varit. Alltså Gustav Vasa är ju oerhört försiktig vad det gäller utrikespolitik. Men det är inte hans son.
Nej.
Så frågan är då om inte, det är flera andra faktorer som samverkar till exempel, men det finns liksom en, Gustav Vasa lägger grunden för en nationell här, han lägger grunden för en örlogsflotta. Med reformationen så läggs också grunden för en folkundervisning, för litteratur på folkspråket, som i sin tur leder till en ganska hög läskunnighet. Och det är ju en läskunnighet som egentligen drivs fram helt utan skolor till att börja med, utan det är ju via liksom läsningen av kyrkliga texter. Så,
alltså vi börjar lära oss att läsa innan folkskolan? Alltså.
Jo, ja. Och där är ju liksom reformationen är ju grunden. Alltså ordet blir otroligt centralt med reformationen. Och sen intensifieras själva läskunnighetskampanjerna är ju till stor del ett resultat av, alltså det är en politik som medveten politik från säg, sent 1600-tidigt 1700-tal och framåt. Men så det leder alltså en oerhört hög läskunnighet redan innan folkskolan skapas 1842.
Men hade det inte kunnat fortsatt att vara valkungadöme i Sverige? Om inte Gustav Vasa hade kommit makten, eller var det omständigheterna i en orolig värld eller en ny militär teknologi eller något sånt som drev fram att vi går ifrån valkungadöme till ett ärftligt kungadöme?
Nej, det hade nog mycket väl kunnat fortsätta med ett valkungadöme.
Det tror du?
Ja.
Hade sturarna tagit makten så kanske vi har fortsatt haft ett valkungadöme.
Ja, jag tror just att mycket av det som sker under Gustav Vasa är just kopplat till honom som person.
Mm. Så att, men samtidigt så bygger han ju in, jag menar han skapar väl konflikterna mellan sina egna söner, det är väl med mångt och mycket så han som skapar genom så som han lämnar över makten till dem.
Han har ju en from förhoppning om att de ska liksom, att de ska fortsätta samarbeta efter det att han är borta då. Och han är ju mycket noga med att Erik då ska bli kung och de andra sönerna ska få hertigdömen. De hertigdömena ska inte, de är inte avsöndrade från riket. De får inte bedriva egen utrikespolitik, men de får sköta sig relativt självständigt.
Mm.
Och det där blir ju ett problem egentligen redan innan Gustav Vasa dör. Därför att hertig Johan, som sen blir Johan den tredje, får ju Finland som ett hertigdöme. Och han är ju mycket intresserad av att blanda sig i Östersjöpolitiken söderut. Och det gör han med sin broders stöd. Och det här stödet försvinner ju sen när Erik tar makten. Och då uppmanar han i princip Johan att upphöra med sina framstötar, utrikespolitiska framstötar. Och liksom falla in i ledet igen. Och det är där börjar den här konflikten bygga upp.
Mm, mm. Är det något mer du tycker vi borde, för det var ju liksom fokus här egentligen varit hans propaganda.
Ja.
Har vi missat någonting där känner du som vi borde ha liksom?
Ja, men någonting som är intressant med Gustav Vasa också tycker jag, det är ju det här med hur han är som familjefar.
Mm.
Alltså han känns ganska så modern i breven han skriver till sina barn. Alltså han förmanar och han är omtänksam och
det finns en kärlek mellan honom och hans barn.
Ja, det gör det. Det tycker jag.
Ja.
Det gör. Nej, men han kostar på dem väldigt mycket för att de ska liksom sina döttrar, sönerna ska ju få hertigdömen.
Mm.
Döttrarna får ju en uppfostran för att de ska bli attraktiva äktenskapspartners på den europeiska marknaden. Gärna då liksom säljas in då till tyska furstehus. Han låter måla deras porträtt till exempel.
Mm.
Och i samband med de här porträttmålningarna så förses porträtten också med passande små verser. Där man framhäver inte bara Vasadöttrarnas otroliga skönhet utan också deras dygd och fromhet och så. Och därför blir det ju en sån fruktansvärd skandal. För han har ju lagt ner mycket pengar på detta. Mycket pengar på detta på att måla av döttrarna och klä upp dem och poesin och allt detta. Och därför blir det ju en sån fruktansvärd skandal detta med Vadstena bullret då.
Mm.
När dottern Cecilia ertappas med en man då. I samband med hennes stora systers bröllopsfirande i Vadstena. De kommer in och hittar den här mannen då havandes näppligen hos hon på sig va. Och Erik då begår ju misstaget i att agera oerhört hårt mot den här mannen. Och det här gör ju att den här händelsen som annars kunde liksom ha tystats ner sprids ju istället. Mm. Och här är ju Gustav Vasa fullständigt förtvivlad. Liksom här har han lagt ner så mycket då på att få sitt hov att framstå som liksom det är gudaktighet och det är fromhet och det är dygd. Och så är det liksom ryktet precis tvärtom, liksom att Gustav Vasa har den pilskaste avkomman i Europa. Liksom, och det här tycker jag, han är ju alldeles förtvivlad då. Han är oerhört, han är ju rasande på Cecilia, men han är nästan lika arg på Erik. Och då finns det också ett jätteroligt brev när Erik skriver till sin bror Johan.
Ja.
Och så säger han så här, för då har han förmodligen fått en riktig uppsträckning av sin far Gustav, att vår käre fader är med oss icke mycket nöjd. Och så kan man ju alltid uttrycka.
Men fick han Cecilia bortgift sen trots den här skandalen eller?
Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, hon gör ju sen, hon åker ju runt i Europa och lever ju ett mycket, mycket äventyrligt liv.
Ja, det är spännande.
Hon är en mycket spännande person.
Kanske mer lik fadern än någon av sönerna eller?
Ja, sönerna har ju, alla sönerna är ju lika sin far.
Det är de,
ja. Ja, det är de. I sitt sätt, det finns någon slags misstänksamhet som nästan på...
Men kommer inte det med makten? Eller är det,
jo,
är det,
alltså, personligt jag kan, det är därför jag tänker, när man pekar ut Gustav Vasa som, alltså de här hårda dragen hos Gustav Vasa, jag kan ju bara gå till mig själv, att givet att jag hade tagit makten i samma situation som Gustav Vasa, så tror jag att jag i många fall har varit beredd att agera på ett likartat sätt.
Hade han inte varit så hård så hade han ju sannolikt inte behållit
Nej,
makten.
Nej, det tror jag inte heller. Nej, men jag tycker att precis när man pratar om människor i förfluten tid, man måste bedöma dem, tycker jag, utifrån den tid i vilken de är verksamma. Och vi kan inte lägga vår egen tids måttstockar på Gustav Vasas agerande. Därför att då framstår han som en person som... Alltså som en oerhörd liksom, våldsverkare. Men utifrån den tidens sätt att utöva makt så blir han liksom... Han blir mer... Alltså faller in i någon slags... Han är en del av ett större mönster.
Mm. Men jag kan tänka mig att folk kanske inte hade så många synpunkter på att han avrättade folk. Men man är ju alltid bekymrad över det här med höga skatter.
Ja, och det är som efter Stockholms blodbad. Så när Gustav Vasa då beger sig norrut till Dalarna för att försöka liksom resa dalkararna. Det glömmer man oftast bort. Det är inte i Dalarna som det avgörande upproret mot danskarna börjar. För det börjar i Småland.
Mm.
Och det är nästan... Och det har inte att göra med blodbadet. Smålänningarna är inte speciellt svårt upprörda över att man har huggit huvudet av 80-tal personer i Stockholm. Däremot när Kristian II bestämmer att man ska avväpna den svenska allmogen. Mm. Den urgamla rätten att bära vapen. Då händer det saker.
Ja, så att egentligen brydde man sig inte så mycket om Stockholms blodbad utanför Stockholm.
Ja, det är klart. Han fortsätter ju liksom med avrättningen när han reser tillbaka sen mot Danmark. Och man har ju det liksom hela tiden. Men återigen, jag tror inte att... För vanliga människor spelar det ingen roll om kungen satt i Köpenhamn eller i Stockholm. Så länge som man fick leva i fred, så länge skatterna var anständiga, så länge man inte fick sin gård skövlad och bränd. Det var det som man prioriterade.
Det var det lilla livet.
Ja, det lilla livet.
Men Gustav Vasa själv då, på scenen, han blir ju ändå rätt gammal för den här tiden.
Han blir 64 år.
60, det var väl ganska gammalt på den här tiden?
Ja, han är ganska gammal, ja.
Ja. Finns det några vittnesmål om när han tittar tillbaka på sitt liv, förutom den här propagandan då via...
Ja, det finns ju då, hans själasörjare skriver ju ner... När Gustav Vasa ligger inför döden, hur han reagerar. Och han har ju ont, magen krånglar, varbildningar i munnen och allt detta. Och han tänker tillbaka. Han våndas ju över vad som väntar honom på andra sidan.
Han är inte säker på att han ska komma till rätt ställe?
Nej, han hoppas. Men,
vad är det han är bekymrad över?
Överhuvudtaget hur han har agerat.
Är han orolig för att han har infört att han avskaffade katolicismen i Sverige?
Ja, egentligen är det här någonting alldeles oerhört som är mycket, mycket fascinerande med Gustav Vasa. Man glömmer oftast bort att Gustav Vasa föds som katolik och dör som protestant.
Mm.
Samtidigt ska man då komma ihåg att den svenska kyrkan behåller ju väldigt mycket av det katolska.
Mm. Det är inget så, det verkar som att tydligt brott.
Grundtanken är ju egentligen att förbjuda inte mer än nödvändigt, utan behåll det som går att behålla men ta bort det som är absolut oförenligt.
Mm.
Till exempel
han avlatshandel. Det var mer påvemakten man tog, eller?
Ja, men man förändrar ju det kyrkobruk. Alltså det är ju något alldeles oerhört. Och till exempel när man börjar hålla mässa på svenska. Mm. Och det skriver ju också bönderna, bönder klagar över detta. I samband med Dackefejden så skriver man så här att nu har den svenska mässan blivit så förenklad att till och med ett spenabarn kunna från en dyngevagn vissla en mässa fram. Och det här med att man förbjuder bruket av rökelse och ja, alltså mycket av det här som var en del av liksom själva mysteriet försvinner. Och det här vill man ju åt, det vill man ju ha kvar. Så kristendomen blir väldigt, väldigt intellektualiserad med reformationen. Samtidigt är det ju också rätt intressant om man läser Peder Svart och återigen hur Gustav Vasa då vill att hans religiösa överväganden ska framstå för eftervärlden. För det har ju hetat då väldigt länge historiskt att Gustav Vasa för honom var det här. Han var ljumt religiös och han var intresserad av reformationens förkunnelse därför att det gav honom möjlighet att skaffa sig kontroll över kyrkan och inte minst över kyrkans egendomar.
Det är nog den bilden jag fick i skolan.
Ja, och den bilden stämmer naturligtvis. Det fanns naturligtvis mycket som lockade en svårt skuldsatt kung i detta budskap. Men samtidigt skriver Peder Svart att Gustav Vasa har faktiskt funderat över det här med reformatorernas förkunnelse och kommit fram till att det här är nog det rätta.
Ja, men jag menar, reformationen kommer ju inte fram ur ett vakuum, utan det finns, måste ju finnas folk som vill införa det här, det är inte bara av makt och ekonomi.
Ja, ja, självklart. Men man måste komma ihåg att den här tiden är genomreligiös, att Gustav Vasa också var genomreligiös. Mm. Därför att han hade inget val. Det fanns inga alternativa världsförklaringar. Han var tvungen att förhålla sig till de förklaringar som fanns då för hur världen var beskaffad. Mm. Och det är klart att han ligger för döden här, så helvetet, det är ju det han är uppfostrad med. Det är en realitet som kan vänta på andra sidan om man har otur.
Ja. Eller om man inte har gjort allting rätt. Ett stort tack för att du kom hit idag, Olle
Larsson.
Tack själv. Tack.
Tack.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.